Har ni gjort ett personlighetstest någon gång? Vad blev ni då? Oj. Ja, det är min specialröst som jag tar till ibland. Vad blev ni då? Är det någon som vågar säga något? Linda är en producer.
Extrovert.
Extrovert, Elisabeth, okej. Okay. Vad sa du?
ENFJ.
ENFJ. Okej, okay, och vad är det för något?
Ja,
okej, okay, det är vad du är. Ja, bra då. Tack. Ja, nej men det är jätteintressant såna här saker. Men personlighetstester, och gör man ju då och då liksom. Kanske. Det finns, kan man nästan säga, lite av ett sånt i Bibeln. I alla fall beskrivs 5 stycken olika... Ja, uppgifter eller uppdrag som man kan få när man liksom tjänar i församlingen. Och det här brukar vi i alla fall som jobbar i kyrka oftast att tänka så här, men är jag en sån eller är jag en sån? Och så här, så försöker man fundera ut liksom hur man funkar. Och det kan vara intressant att göra även hela församlingen. Så ha det i bakhuvudet nu liksom att fundera kring de här sakerna. Vi ska läsa det bibelordet. Det är från Efesierbrevet 4:11. Och det står så här. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Så här har vi alltså 5 stycken olika tjänster. Apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Och de här olika sorters tjänsterna brukar man ofta tänka så här. Liksom, ja, men är du en sån eller en sån? Och någon tänker säkert att ja, men, Jennifer är en typisk evangelist. Och Karin är en typisk herde kanske. Och någon annan en typisk bibellärare. Liksom. Och så håller man på och så här, försöker kategorisera. Och det kan mycket väl vara så. Jag tänkte jag skulle gå igenom dem. Om en liten stund. Och kanske du kommer känna igen dig. I hur du är liksom. Och hur du funkar i församlingen. Men innan det så tänkte jag prata lite om grunderna till det här också. Men jag kommer ihåg när jag var 18 år. Det är alltså 24 år sedan nu tror jag. Det är, tiden har gått. Jag var 18 år och... hade precis ja men, så där, riktigt ordentligt mött Jesus och börjat gå till kyrkan. Och jag hade liksom, jag levde ju kvar med alla mina gamla vänner från innan kyrkan och hela det livet. Och hela tiden när jag pratade med mina vänner och när jag, vem jag än var med, så kunde jag inte sluta prata om Jesus. Hela tiden, så det var bubbla över. Jag kunde inte hålla tyst. Varenda kollega jag träffade när man började jobba sen. Ja men hej, jag heter Christian. Och jag är kristen. Och så, vad tycker du om Jesus? Sådär, liksom, spontant med folk man jobbar med. Det hela tiden. Jag kunde inte hålla tyst. Och det är som att det ledde också till att faktiskt folk blev intresserade av den kristna tron. Och ville bli frälsta. Så hela tiden blev folk frälsta runt omkring mig. En typisk evangelist kanske man ska säga. Sen hände en konstig sak. Att Gud talade till mig. Jag upplevde det så starkt och tydligt att jag skrev ner det i min lilla anteckningsbok. Där jag skrev ner så saker jag hör från Gud. Och då så var budskapet så här. Jag ska göra dig till en herde. Och jag bara, aha. Jag är en jättedålig herde. Det är verkligen inte min grej. Jag är inte så omsorgsfull. Jag bryr mig inte så mycket om andra människor. Det är inte riktigt min grej, Gud. Men jag skrev ner det för det var så tydligt. Och så började jag liksom vilja bli pastor. Eller jag gick en bibelskola. Och så liksom funderade på det här. Jag skulle bli ungdomspastor. Och då sa alla mina bibelskolekamrater i klassen. Ska du bli ungdomspastor? Eller liksom, ska du bli pastor? Det var verkligen som att de kände så här, nej men det är alla andra möjligtvis, men just Christian kanske inte passar sig i en kyrka. Men så blev jag anställd. Och sen, det som är det då intressanta, det är att jag var i bön. Tiden hade gått, jag hade börjat jobba som pastor. Och så får jag ett ord från Herren. Och så känner jag det så starkt liksom. Så jag känner jag måste skriva ner det här. Det är så tydligt att det här är någonting från Herren som jag behöver pröva och be över. Ordet som jag fick var, jag ska göra dig till en herde. Och sen efter att jag hade skrivit ner det så kände jag så här, känner igen det här. Det är som om jag har fått det här förut. Så börjar jag bläddra bakåt i den här anteckningsboken. Och så ser jag exakt samma datum året innan. Så jag har fått exakt samma ord och skrivit ner liksom. Exakt samma datum. Jag minns inte vad det var för datum, men typ så här 11 november. Ja, så där. Och jag bara, Gud kanske försöker säga någonting. Han försöker göra någonting med mig. Han försöker ge mig en gåva, en tjänst att tjäna som pastor. Och göra mig till det, trots att jag inte är det i mig själv. Och det är lite av vad det här handlar om, tror jag. För det står så här, inledningen av det här ordet. Han gav. Och här har jag försökt göra fyra bilder på två extroverta personer och två introverta. Ni får själv avgöra vilka ni bedömer vara extroverta och hur jag möjligtvis ser på extroverta personer. Men jag tänker inte berätta vilka, för då skämmer jag ut mig själv. Men till höger här från mitt sida håll, eller från er sida, så har vi i alla fall två introverta personer som är lugna, trevliga och sakliga och skötsamma liksom. Ställer inte till med några större bekymmer utan sådär. Det som jag, poängen med det här är att det är lätt hänt att man tänker att bara för att jag är en extrovert person som är utåtriktad och social och pratar med folk och trivs i sociala sammanhang, så betyder det automatiskt att jag är en evangelist. Det är inte så. Utan det är så att han gav de här gåvorna. Alltså Jesus själv, står det i Efesierbrevet. Jesus har gett tjänster och delat ut så att säga till oss på olika sätt. Det kan faktiskt till och med vara en utmaning för en så att säga introvert person som kanske inte alls trivs i sociala sammanhang. Inte alls är bekväm med att prata med människor i någon större utsträckning. Och så gör Jesus just den personen till en evangelist. Och man kan tycka att det är konstigt. Men det är någonting med det där som jag vill fastna vid. För det säger oss någonting om det här. Det finns en smörjelse som följer med i tjänstegåvan. Och när en person som har liksom fått en uppgift att vara en evangelist sitter och pratar med en annan människa och kan liksom beröra på djupet och faktiskt komma fram till de här frågorna om Jesus och så vidare. Och leda den människan till Jesus. Det är vad en evangelist gör. Det är inte så nödvändigtvis att man måste vara en extrovert person, men folk runt omkring liksom får möta Jesus och får en längtan efter någonting mer. Så det vill säga är att det kan vara faktiskt ett bekymmer. Och jag tror att det är ett tilltal också till våran församling här att låt den där nådegåvan som finns i dig flamma upp igen. Att det är lätt hänt att om man är en introvert person men har fått den här gåvan, det är lätt hänt att man känner liksom att nej men, jag sitter hellre hemma. Jag har ingen lust att gå och prata med folk liksom. Nej, men Gud har gett dig en smörjelse. Du är fantastisk på att nå människors inre. Ta vara på den. Visst, du kanske inte tycker det är så jätteroligt, men Gud vill använda dig för att nå människors hjärtan. Nästa sak jag vill säga innan vi pratar om de här olika typerna, det är att det står för att utrusta. Och ordagrant är det, eller det ordet på grekiskan används för att laga fisknät som har gått sönder. Eller för att laga brutna ben. Det är alltså ett väldigt, liksom, vad ska man kalla det? Det är verkligen ett arbete i alla fall. Man måste sätta sig med det här fisknätet och pilla. Liksom. Det går inte bara av sig självt, utan du måste, vill du ha ordentligt bra fisknät i ordning och reda, då måste du sätta dig med det, bena ut och reda ut och knyta, hur man nu gör, jag vet inte i och för sig. Men det är i alla fall ett rejält arbete som tar tid. Så det här är alltså en uppgift som måste ta på allvar, att jobba med ordentligt. Och att läka ett brutet ben, det tar tid. Det är en lång process. Det går inte på en dag, liksom, utan det där måste man jobba med. Det är också så att det står att de här tjänsterna är givna till oss, till församlingen, för att bygga upp. Det är alltså inte evangelisten som bara ska evangelisera. Utan uppdraget att evangelisera, det har Jesus gett till hela församlingen. Den som då har fått evangelistens tjänstegåva, den ska hjälpa församlingen att utföra sitt uppdrag. Är ni med? Det är klart att en evangelist kommer inte kunna låta bli att själv evangelisera vart man än går. Men primärt så är uppdraget församlingens. Är ni med? Och den som då är evangelist måste känna det här ansvaret. Visst, jag ska prata om Jesus med alla jag träffar. Men samtidigt, jag måste hjälpa församlingen att inse och förstå och bli utrustad för att kunna vara evangeliserande. Det betyder inte att alla medlemmar måste prata om Jesus och med alla man träffar. Det är inte tanken. Men på något sätt måste vi som församling vara en församling där folk får möta Jesus. Där man får höra om honom. Där vi får nå ut till nya människor. Och det här liksom uppgiften då att utrusta församlingen till det. Det är, ska evangelisten känna det ansvaret då. För det är inte bara pastorer och evangelister som ska bygga församlingen. Det är församlingen som ska vara med och bygga. Så. Församlingens uppgift enligt det här bibelordet då, kan man då dela upp i fem. Att missionera. Och därför måste vi sända ut apostlar och missionärer. Församlingens uppgift är att profetera. Därför måste vi uppmuntra och tillåta profeter. Vi ska nå nya människor. Alltså måste vi utrusta och uppmuntra evangelister. Vi ska omsorg om varandra. Alltså måste herdar komma i funktion. Och vi måste undervisa Guds ord. Alltså måste vi ha bibellärare som har en smörjelse i det. Och de här då som har den här tjänstegåvan specifikt, de har uppgiften att gå före och visa vägen. Men det är församlingen som ska göra det. Jag hoppas ni förstår där liksom den skillnaden. Ja, då börjar vi. En apostel, vad är det? Är det någon här som spontant bara känner sig, jag är en apostel? Kanske måste förklara vad det är först. Jag tror att alltså man... Ni vet ju aposteln Paulus, aposteln Petrus och sådär. Det finns olika sorters apostlar. Jag menar inte nu en sån här apostel som fick skriva Nya Testamentet. Det är inte en sån apostel. De finns inte längre så att säga. De har fått gjort sitt arbete. Nya Testamentet är färdigt. Det är klart. Men det är som en tjänst. Man skulle nästan kunna kalla det för missionär nu för tiden. Det betyder egentligen... Ordet apostel betyder sändebud, eller att man är sänd från någonting. Och en apostel, en missionär, det är en person som helt enkelt får bygga församling. Och som sänds ut av församlingen. Alltså det är inte missionären som har fått uppgiften att bygga församlingar och starta församlingar. Det har församlingen fått. Är ni med? Vi som helhet har fått Jesus missionsbefallning tillsammans. Och då inser vi att vi kan inte åka ut allihopa. Men däremot kan vi sända någon som Gud lägger mission på hjärtat. Och så kan vi vara med och stötta dem. Och vi kan utrusta dem att göra det här församlingsbygget på en annan plats. Då, där evangeliet ännu inte finns, liksom, så att säga. Är ni med? Det är en apostel som åker iväg och startar någonting. Bygger upp någonting där. Och som förmodligen kommer... bli rastlös och vilja söka nya liksom, platser att bygga någonting nytt igen. Liksom. Jag har en bild här på en byggjobbare, en byggchef till och med, tror jag. Han bygger, han visar hur det ska byggas, han är med och gör det också. Men samtidigt när det är färdigt, ja men då är det något annat bygge som måste byggas. Då är det någon annan grej som måste fixas. Det är lite av en apostels karaktär. Och jag tror att för att kunna fungera som en apostel så är det inte fel att man har ett visst mått av alla tjänstegåvor. Man måste kunna vittna om Jesus för nya människor, för det är ingen annan som kan göra det där. Man måste ta hand om dem som blir frälsta. Man måste bygga upp församlingen och ordna den på ett visst sätt. Man måste fixa och trixa och man måste lära ut evangeliet liksom. Så man måste helt enkelt kunna lite av varje nästan. Det är en apostel. Vi har flera exempel i Bibeln på Paulus och Barnabas och flera andra som jobbar på det här sättet. Ja, är det någon nu då som känner att ja, men du kanske är en sån här personlighetstyp? Vågar ni räcka upp en hand? Ja, några i alla fall. Mm. Nästa typ, så att säga, det är profet. Och det kan vara värt att säga att i Gamla testamentet så var en profet ett språkrör. Gud ville tala till sitt folk Israel och han använde en profet för att göra det. Liksom. Han talade till profeten som sen fick säga det vidare. Och ibland faktiskt märker vi att Israel ville prata med Gud, så då fick de säga det de skulle säga till profeten som då fick berätta det för Gud. Och så höll det på så där. I Nya testamentet är det lite annorlunda. Då står det ju på pingstdagen så kom ju Guds ande till alla att kunna tala ord från Gud. Liksom. Men det är egentligen att man upplever ord från Gud som man sen kan förmedla vidare till andra. Det är så enkelt. Och det kan vi alla göra. Och det här är en viktig sak också. Att alla de här tjänstegåvorna, att profetera eller att vittna eller att berätta Guds ord, det kan alla kristna göra. Det är inte bara så att en profet kan höra från Gud. Du kan göra, alla kan göra det. Men samtidigt tror jag att Gud vill tala specifikt, kanske utrusta vissa personer att fungera mer specifikt i den här gåvan. Så kan det vara. Eller så är det. Du som har fått liksom den här tjänstegåvan så att säga, du känner förmodligen ofta en längtan att få vara inför Guds ansikte. Du vill ta tid för bön. Du vill läsa Bibeln och sitta med Bibeln och be och kanske ta långa bönepromenader. Du vill lyssna från Gud. Du vill gå på bönemöten. Du har en iver i ditt hjärta att också få dela det som du upplever från Guds hjärta. Ibland kan det komma ut liksom på lite olika sätt. Det är inte alltid som att det blir som att så säger Herren och så är det en mening direkt från Gud. Utan du kanske upplever någonting. Gud vill säga någonting till vår församling. Eller det kanske är så att du känner, liksom, du kan inte släppa att du har liksom, du får någonting till en person. Någonting liksom, som från Gud till den personen. Och du kan inte släppa det förrän du går och säger till den personen: du, ursäkta mig, men jag har upplevt en sak. Får jag berätta det för dig? Jag tror att Gud vill säga det här till dig. Jag vet inte, jag är fruktansvärt osäker, men pröva det här snälla. Jag kan liksom inte släppa det förrän jag får säga det till dig. Så ta mig inte på så stort allvar, men kanske är det något från Gud. Liksom. Det är en profetisk tjänstegåva. Att få uppleva saker som enligt Paulus då, ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det är inte så att man kommer med en massa profetiska domsord över folk. Det är klart att ibland kan det vara så att Gud behöver avslöja saker. Men då gör han det på ett tryggt sätt. Det är viktigt att säga att alla profetiska ord och profetiska hälsningar på så sätt måste alltid prövas gentemot Guds ord och Guds vilja. Gud skulle aldrig säga någonting som går emot sitt eget ord. Och inte heller någonting som går emot hans egen vilja. Så det måste alltid prövas. Och församlingen tycker jag behöver vara öppen och uppmuntrande inför detta. Vi ska vara en församling där man får dela saker man upplever profetiskt. Det får inte balla ur förstås. Men på gudstjänster, på bönemöten, oss emellan. Du får dela det som Gud lägger på ditt hjärta. På ett ödmjukt sätt. Och vi ska ödmjukt lyssna. Vill göra det på en gudstjänst, gå aldrig fram själv. Utan gå alltid via mötesledaren. Och fråga om du får. Och i vissa fall kanske du får vänta till nästa söndag om det är så. Men man får. Men samtidigt ska det alltid prövas. Och det ska alltid vara ödmjukt, tycker jag. Jag tänkte dela ett kunskapens ord, det man ska kalla det, ett profetiskt ord som jag har upplevt igår när jag bad inför den här predikan, som ni får pröva. Bara för att visa liksom hur det kan funka. När man ber, man är inför Guds tron och man får någonting från Gud som man inte kan släppa och som man tror det här skulle kunna vara från Herren. Varje gång jag har delat ett sånt ord här på gudstjänsterna så har det faktiskt bekräftats vara till någon som har berättat det för mig. Varje gång hittills de här senaste månaderna. Så det är inte så att jag alltid är till 100% säker, men samtidigt när man prövar och man vågar vara frimodig så kanske man ser att det faktiskt bekräftas. Och då känner man att okej, men då fortsätter jag. När jag bad igår så fick jag det här ordet till någon kanske här då, att du har sökt i en annan andlighet och sett att det inte håller. Och det plågar dig. Du behöver få möta Jesus igen och få bli ren. Det var ett ord jag fick. Pröva det, ta det till dig om det är så. Om det inte är det, släpp det bara och gå vidare. Liksom. Ja, nästa då. Evangelisten. Ordet evangelist betyder egentligen bara att man är förkunnare av goda nyheter. Man berättar att det har hänt någonting positivt. Och om då, vi ska prata om herdar nästa gång, men nästa bild. Men herdar, om de mer riktar sig mot liksom den egna församlingen och medlemmarna i gruppen, som en höna som tar hand om sina ungar, liksom, så är en evangelist mera utåtriktad och försöker hitta nya människor. Att berätta om Jesus för eller bjuda med till kyrkan eller sådär. Och man har en viss smörjelse i det där. Det är alltid viktigt med smörjelse, om ni förstår vad jag menar nu. Att man, det är inte bara att går omkring och är social. Utan det händer någonting också när man pratar med människor. Som har med Jesus att göra. Och därför menar jag att det är inte att bara för att man är extrovert och trevlig och social som då är man en bra evangelist. Nej, det är inte alls säkert att det funkar. Du kanske är en jättedålig evangelist. Så fort du pratar om Jesus så vill folk gå därifrån. Det måste till en smörjelse. Och att Gud ger dig den här tjänstegåvan. För att det ska funka. Samma sak med herdar. Men det kom nu händelsen i förväg. Men för mig är det viktigt också att säga det. Att evangelister behöver samarbeta med herdar. Därför att evangelister är duktiga på att det blir folk frälsta. Det händer saker. Det kommer folk till kyrkan. Men sen då? Det måste man hela tiden ha med sig liksom att man måste kroka arm med herdar. Och liksom veta att jag är inte så bra på att ta hand om de här sen. Och det kanske inte måste vara. Men jag måste hitta någon som är duktig på det. Och vi måste prata ihop oss. Och vi måste hjälpa varandra. Och på samma sätt känner förmodligen herden. Jag lyckas aldrig nå nya människor. Men jag är faktiskt ganska bra på att se till så att de som finns har det ganska bra. Så här måste man kroka arm. Och man måste också som församling ge uppmuntran och resurser till evangelister så att de kan fungera i sin tjänst. För vi vill ju att det ska komma nya människor till kyrkan. Här är en bild på en person som eller de är på ett café och dricker lite kaffe. Det är för mig en evangelist. Någon som bryr sig, ser en människa, vill träffa den och berätta om Jesus och prata om sådana saker. En och en leder man till frälsning. En herde, det betyder, eller på svenska är det ju herde, då, som sagt. Men på latin så är det pastor. Och det är ju det, min titel egentligen, att vara en pastor då. Och det är helt enkelt så att man, i Bibeln så beskrivs församlingen som en jord med får. Så ni är får. Och jag är då en herde, då, enligt min anställning åtminstone. Och då är uppdraget att som herde ta hand om fåren så att de får komma till grönt gräs och kan få äta. Det vill säga grönt gräs symboliserar Bibeln. Och de får komma till vatten där de får dricka. Och det symboliserar ju då den heliga ande, bönen och så. Och man måste hålla vakt som en god herde mot djävulen. Mot falska läror och mot splittring och saker som försöker förstöra för församlingen. Det är ofta så att en församlingsledare är ofta en herde. Det måste inte vara så, men ofta blir det så. För att man har fått, en församlingsledare har uppgiftet att ha omsorg om församlingen. Man kan inte vara pastor och samtidigt åka iväg som apostel, eller med? Man måste ju ta hand om församlingen. Så det ofta hänger ihop att en församlingsledare blir, är ofta en herde. Men det måste inte vara så. Jag vill säga att det är väldigt, väldigt viktigt att en församling utser församlingsledare och herdar som har god karaktär och är sunda i sin teologi. För annars kan det verkligen bli tokigt. Om en herde och församlingsledare leder på iväg hela församlingen åt fel håll. Så det är väldigt viktigt att församlingen tänker över det här noggrant. Liksom. Avslutningsvis, för första gången, så tänkte jag då ta den sista bilden. Tror att det är sista. En bibellärare, eller lärare bara står det i Bibeln. Då. Nu snackar vi inte bara att man är en lärare och är duktig på pedagogik. För jag har haft en massa bilder här nu, jag har försökt vara lite pedagogisk. Det är inte det som menas. Att man är duktig på att vara pedagogisk. Det kan man vara också, det är inget fel på det. Men det är inte det som är det här. Utan en bibellärare lyckas med konststycket att ta dig från där du är idag, rakt in i Bibeln. Och få dig att förstå att Bibeln handlar om mig. En bibellärare bygger en bro mellan dig och Bibeln. Och fattar att, jaha, jag kan leva i Bibeln. Där de här löftena handlar om mig. De här sakerna, jag kan spegla mitt liv i de här berättelserna. Det är liksom en bibellärare som får dig att ta emot liksom det som Gud ger via Bibeln. Jesus gör det med Emmausvandrarna. Efter sin uppståndelse så är det två lärjungar som är ute och vandrar. Och liksom sådär. Och så möter Jesus dem utan att de fattar att det är han. Och han går och berättar för dem om i varenda bibelbok vad det står om honom i hela Bibeln. Och när han har lämnat dem, då så säger de till varandra liksom, var det inte som att det brann i våra hjärtan när han öppnade skriften för oss? Det är en bibellärare som öppnar skriften och får oss att se Jesus. Och som får oss att vandra i Bibeln och vandra i anden. Just det. Avslutningsvis då, för andra gången. Det var visst en bild till. Jag vill bara ge två utmaningar, om man ska kalla det, i den här frågan. Ledarskapet har en utmaning i att inte tänka att bara för att vi är pastorer och bibellärare så är det bara vi som ska undervisa. Nej, uppdraget var ju att de här evangelisterna och lärarna ska ju utrusta församlingen att göra det. Så vår uppgift, om vi nu har en tjänstegåva, det är att försöka hjälpa församlingen att fungera i allt det här. Och inte göra allt själv. Och att se helheten. Som sagt så är det ganska vanligt att församlingsledare är pastorer, herdar. Då är det lätt hänt att man glömmer att se evangelisterna. Och att de också är viktiga att få i tjänst. Även om de kanske inte blir alltid anställda i församlingen på samma sätt. För dig som en vanlig medlem så är en utmaning att söka vilken tjänstegåva du har. Hur vill Gud använda just dig? Där du får ha smörjelse i det du gör. Att det får bli välsignelse av när du får tjäna Gud. Men också är det en utmaning att hela tiden då brottas med sin egen naturliga personlighet och den här övernaturliga gåvan som Gud har gett dig. Att det är ibland en brottningskamp för en... tänk om du är en extrovert, social och utriktad person. Och så ger Gud dig en fantastisk smörjelse i att vara omsorgsfull och omhändertagen av en mindre grupp. Det krockar ju liksom. Då får man hela tiden brottas med att liksom tjäna Gud i de gåvor man har fått. Liksom, och det är den uppgift man har fått. Ja, nu tycker jag att vi ska be. Eller vad säger ni?